välkommen till Great Books, en podcast som görs av mig som heter Simon och dig som heter Erik. God dag. God morgon. Till idag så har vi läst den andra halvan av Aristoteles bok, Den nikomakiska etiken.
Ja.
Som i litteraturen omtalas som bara etiken, har jag sett.
Det finns en annan etik. Som
han också har skrivit då.
Ja, men det här är väl den bästa etiken.
Den bästa, precis. Ja. Att jag kanske, om man säger då etiken, så markerar man att den andra är inte så bra.
Den andra är inte ens med på Great Books-listan.
Nej, så bra kan det inte vara. Den första halvan då, ja, jag har inte glömt den. Den handlade mycket om dygderna då, va?
Just det, vad är de? Vad är mod?
Vad är mod och så vidare. Och sen så, det var faktiskt, om det var, för det är ju 10 kapitel som de kallar böcker här. Jag tror att det var i början på 10:e boken som jag fattade bokens upplägg.
Ja, för då kommer han tillbaka till det här, vad är lycka? Jag tror det börjar inte med det. Att, alltså det han är ute efter, vi vill leva ett gott liv. Det är väl det handlar om, etik.
Ja, precis. Ja, precis. Det kanske jag borde ha fattat då, att det är det handlar om. Men det, ja, nej, det var inte ens en bit in på 10:e boken. Så sa han, nu har jag pratat om de mänskliga förtjänsterna, vänskapsbanden och njutningarna. Nu återstår det bara att behandla frågan om lyckan. Så att det är liksom, okej,
det fanns en plan.
Ja, det fanns en plan, ja. Och sen så var det lite om lyckan då tyckte det var ju rätt så intressant.
Ja, det var en stark avslutning. Mm. Det har varit lite dippar innan kanske. Det var så precis. Härligt.
Precis, så de 5 första böckerna handlade egentligen bara om olika dygder då som man skulle, och sammanfattningen var ju enkel där. Gör allting mitt i med, lagom.
Lagom är bäst.
Sen så, då i 6:e boken, den var...
Vad var det egentligen?
Ja. Det var, som jag minns det, så var det bara att han liksom gick i definitioner av olika ord. Såsom, vad är klokhet? Och så jämför man det med att vara vis. Och så jämför man det med att vara smart.
Och så skicklig.
Och skicklig.
Ja, men det har jag stött på innan. Det är en sån grej som dyker upp ibland. Att du ska vara vis, som Platon sa. Du ska veta så, vad är det sköna. Men Aristoteles nöjer sig inte med att vara vis, utan du måste vara klok. Phronesis. Det är när du omsätter det visa i handling. Liksom. Mm. Så att, jag tror att Sokrates sa liksom, ja, men om du bara vet vad det sköna och goda är, då kommer det liksom bara ordna sig.
Okay.
Då blir allting bra. Om du bara har en perfekt definition, så kan du nöja dig där, men det nöjer inte sig Aristoteles med, utan du måste liksom, ja, du måste handla.
Ja, fint. Nu blev du som en liten föreläsare för mig, för att det missar man ju lite när man läser bara boken så här. På vissa delar så nämns ju Platon där han skriver så, det duger inte. Men ibland antar jag att det bara är underförstått då.
Ja, men för just det här hade jag stött på innan, att det finns liksom visdom och så finns det praktisk kunskap och så finns det skicklighet. Techne, som är liksom så här hantverks. Du vet, om du vet vad du vill bygga ett tangentbord, så har du hantverksskillsen för att göra det. Så alla de 3 sorternas kunskap går han igenom. Men det är rätt mycket fokus på liksom på handling, inte bara veta, utan för det är så du bygger din dygdighet, att genom att handla dygdigt, inte bara genom att veta vad det är.
Nej, men det var, som jag minns det kapitlet, så att jag irriterade mig liksom på att det är översatt då, som du var inne på, det här phronesis, har jag hört några gånger om. Men det stod ju knappt någonting om det. Alltså, det kändes som att den svenska översättningen, den duger inte riktigt här.
Nej, det tyckte jag också. Ja. Alltså att det var liksom,
jag bara anade det, liksom, att det är säkert någonting här mer än...
Ja, men för alla de här orden, bara vetande, visdom, kunnighet, klokhet, skicklighet, alltså för mig flyter de ihop lite. Då är det nästan bättre att köra på de här grekiska begreppen liksom.
Ja,
det tycker jag, där tycker jag vi är.
Just det.
Duger inte fast det här.
Nej, och det här kapitlet tycker jag väl, för det känner man redan i de 5 första, men det här med att vad tillför det här egentligen, för det är som bara en beskrivning av liksom en sunt förnuft har han haft när han skrivit detta. Inte liksom något mer, utan det är bara, det här är att vara kunnig. Det är att göra det här.
Men det kanske var då någon debatt med sin med Platon, hans läromästare, liksom, att kunskap är mer än bara episteme, mer än bara det teoretiska vetandet.
Just det, jag har faktiskt grävt i vad rådighet är. Har du det, Platon? Nej. Nej, det har du kanske inte.
Nej, det är.
Och insikt, vet du vad det är? Det vet jag, för det har jag skrivit ett litet kapitel om.
Ja, han är ju utförlig i alla fall.
Mm.
Ja, men så visdom, klokhet och skicklighet.
Ja, ska vi hoppa till sjunde boken istället? För jag tycker boken accelererar lite sen här. Att det sjätte tyckte jag inte så mycket om. Sjunde var helt okej. Sen började det bli bättre och bättre.
Jag bara tänkte på det här. Vi blir inte alls mer handlingskraftiga genom att känna till läkekonsten och gymnastiken. Varför att vi vet att det finns gymnastik så går vi inte och tränar.
Nej, precis. Jag känner till det. Då är jag vis. Eller? Då vet jag någonting.
Ja, just det. Det finns ju en sån förändringstriangel stötte på någon gång. Vilja, veta, kunna. Alla de tre behövs.
Okej. Jag måste veta att jag blir frisk av grönsaker. Sen så.
Ja, men så måste du liksom vara motiverad. Mm. Och så måste du kunna få tag på grönsaker.
Mm.
Kunna då. Mm. Kanske kommer det från Aristoteles. Vad sa du? Vi ska hoppa fram.
Ja, just det. För att det här med att känna till att det finns läkekonst och sånt. Idag.
Ja, men han rappar ju upp här på sidan 184. Sokrates ansåg alltså dygderna var förnuftsresonemang. Men det räcker inte för Aristoteles. För det är omöjligt att vara en verkligt god människa om klokheten saknas. Liksom det inte heller går att vara klok i avsaknad av en förtjänstfull karaktär. Och klokhet var ju liksom handling. Så det här med handling kan vi väl ta med oss då.
Just det, där har jag gjort en anteckning om, det är på flera ställen tror jag. Att han skriver ofta så. Utan att liksom lägga fram bevis för det. Liksom, han motiverar inte det så mycket. Det är bara så. Det räcker inte som Platon sa.
Så är det ju.
Mm, och så, man tänker på hur Platon liksom gick igenom varje argument.
Ja, men det kanske är bevisat. Att vi inte, ibland hänvisar han ju, som vi tidigare har kommit fram till.
Det är ofta som man. Ja. Man brukar säga.
Eller vi.
Vi tycker ju att. Mm. Ja, nej precis. Det är inte bara att man ska vara, vad heter det, förnuftig. Det räcker inte bara då.
Nej, och det räcker inte för. Det räcker inte med att veta. Där är han ju rätt så klok. Alltså att det räcker inte med att bara veta vad som är rätt för en. För att man ska göra det. Det kan vi ju alla känna igen.
Mm, just det. Det är något kapitel han går igenom dem. Personlighetsdragen. Är det sjunde kanske?
Ja, men det är det nog. Positiva och negativa karaktärsinställningar.
Mm. Och när han beskriver den här personen då som vet vad som är rätt för honom. Han gör det ändå inte.
Det är det sämsta.
Och hur mycket jag än säger till dig att du borde göra detta så det kvittar. Det var något talesätt där. Hur sköljer man ner vatten som står en högt upp i halsen eller då?
Med vad ska man skölja ner det vatten som står upp i halsen? Och det är en fotnot där att
med vad ska man skölja ner det vatten?
Meningen är tydlig. Om en karaktärsvag person vet vad han borde göra men inte gör det, hjälper det inte om man överraskar honom med ännu mer vetande?
Nej, just det där. Det känner man ju till om man har barn också. Man talar om dem hela tiden vad de behöver göra, men det kvittar.
Ja, det skriver Aristoteles på slut också om att en faders påbud, det räcker liksom inte.
Nej, just det. Vad skulle det in till lagar då i så fall? Alltså,
ja, eller, om en kung säger det, eller motsvarande, så kanske det är okej. Men jag tror också att man kan tänka så här.
Tegnell säger det. Alltså en myndighetsperson säger att ni måste tvätta händerna.
Ja, men om jag säger till min son, så här, du ska inte ha mobilen på morgonen.
Nej.
Då är han ju slav under sina lustar.
Mm.
Men nu har jag lagt den i en låda.
Ja, just det, som en kung.
Ja, kanske som en kung. Men också för att då blir det en vana. Vi kom överens om det. Nej, så att säga.
Ja.
Men nu är det inte jobbigt. Nu är det, finns det inte det alternativet.
Nej, just det. Det har jag tänkt mycket på. Genom att läsa Aristoteles med vanor. Att det ska jag försöka bli bättre på. Och komma in i olika vanor.
Ja, men det tycker jag han är som klokast nästan. Mm. Ja, men om du börjar göra något så plötsligt så... Så du odlar din dygd.
Mm, just det.
Eller vad fan det är.
Men det är kanske bara för att både du och jag har hållit på så i våra liv. Och så kommer någon gammal grek som säger att det var rätt.
Ja, just det.
Så känns det bra.
Bra där.
Nej, men då är rutan de beskriver olika karaktärer, ja. Vad de kan ha för... Det är... Den bästa karaktären, jag kommer inte ihåg vad han kallar det. Men det bara kändes som när jag läste det att de kan inte vara så vanliga. Den som är väldigt... Vad heter det? Ja, inte super för mycket. Och inte besinningsfulla.
Dygdiga.
Ja.
Men jag tänkte på det. Om du vet vad som är rätt men ändå gör fel.
Mm.
Då är det sämre än... Om du inte vet vad som är rätt. Om du liksom... vilseled eller någonting. Eller om du handlar i affekt. Alltså du blir jättearg.
Ja, just det.
Han är väldigt förlåtande mot sådana som är...
Väldigt arga eller berusade.
Ja, mm. Jag var ju full.
Precis, jag var ju full. Eller ännu bättre då, jag var ju arg. Och då säger jag statligen, ja, men okej. Okay. Då var det liksom dina, vad man nu kallar det, drifter eller någonting som...
Ja, där är min analys då, att då är du inte riktigt människa. För att en människa, det som kännetecknar en människa är att den vi är förnuftiga. Mm. Som om det är satt ur spel så är du... Vad är du då? Då är du som ett djur.
Ja, just
då
det.
Kan du inte ställas till ansvar för det du gör kanske.
Nej, men det är kanske lite det vi har inskrivit i våra, vad heter det, lagar också. Även idag.
Ja, just det.
Att, berott mod kallas det då om man gjorde det.
Men du visste att det var fel.
Ja. Och planerade mord.
Mm, usch.
Mm. Fyra. Nej, men precis, man kan vara tygellös då, som man säger, då är det liksom att man bara drivs av sina begär.
Mm.
Och vad var det? Det var värre då, va? Nej, det var ju bättre.
Nej,
då,
det kan hända den bästa.
Mm.
Den mest förträffliga.
Jo, men precis, men man kan liksom vara konstant tygellös, uppfattar jag det som också. Och då är det är ju inte bra. Men det är nästan värre då att liksom...
Ja, men då finns det ändå hopp, tror jag han skriver någonstans, om förändring.
Mm. Ja, även om det är svårt.
Ja. På sidan 197 skriver han att man kan gå till en psykolog. Det var lite kul, visste jag inte att det fanns. Då tänker jag så här, fan, nu är det något med översättningen här.
Ja, just det.
Är det verkligen
en psykolog? Eller är det en sofist man ska gå till och prata med som kan hjälpa en lite? Man kan vara så karaktärsvag så att man liksom... Det här var ett roligt exempel när en bestialitet som yttrar sig hos en kvinna som skär upp havande mödrar och slukar deras barn.
Det är någon slags förvildade stammar vid Svarta havet.
Ja, men det fanns även en Grekland där. Men det var... precis, men de förvildade stammarna var ännu värre. Men det finns ju sådana exempel på riktigt karaktärsvaga människor.
Det är inte ens... lustbetonat, det är en följd av rubbningar, ovanor eller dåliga naturanlag.
Ja, dåliga naturanlag, ja.
Mm. Kvinnor har han inte mycket för. De är ju sämre.
Ja, och... precis, men jag tänker, när jag läser det är liksom bara exempel på en dålig, man måste inte ta det bokstavligt, menar jag. Det är klart att han tyckte det, men han är bara kvinnor som exempel på någon som är dålig.
Ja, men för honom var det ju självklart. Liksom.
Precis, men när jag läser det kan jag lika gärna tänka på ja, vad jag nu tänker på för sorts människa. Men jag fattar ju vad han menar.
Alla fattar.
Nej, han jag kan väl känna mig igen mig själv. Han skriver kvinnor eller liksom kvinnliga män, eller hur han uttrycker sig. De finns också då.
Just det, inte så.
De som bölar och vill ha få sina vänner att gråta också.
Ja.
Det gör ju kvinnor, men också liksom svaga män då.
Men han är ju, alltså det jag tycker är lite trist med honom, att han är så himla besatt av att dela in grejer.
Ja,
så här. Människa är så här och sen är det inte så är det ett djur, kvinnor, men alltså han ja, men som jag ser den här boken så är det liksom, han utgår från det som är så här sunt förnuft i tiden. Så, ja, men det här vet ju alla.
Mm.
Och sen gör han liksom ett rätt petigt detaljjobb. Han får givna kategorier och sen så fyller han i dem med alla detaljer.
Precis. Man tänker hela tiden visst finns det något mer exempel på människa någonstans? Eller alternativt, visst är det vanligt att de här blandas?
Nej.
Att man kan vara både liksom besinningslös, men också ibland och ibland inte.
Ja, alltså det blir ju liksom inte så nytänkande. Alltså han kommer inte med nya kategorier, tänker jag. Alltså Platon kunde ju ändå flumma ut rätt mycket, och när det inte riktigt till kom han med någon myt eller någon fantastisk berättelse. Men Aristoteles liksom så här boxar in.
Ja, precis. I de fem första kapitlen där med dygderna var det ju nästan irriterande där. Att antingen är man snål eller så är man liksom, eller så är man väldigt generös. Mm. Och det är fel att vara snål och det är fel att vara för generös. Det ska vara i mitten.
Just det. Och en människa är förnuftig. Mm. Annars är du inte en riktig människa.
Så. Men när man tänker på sig själv och alla man har träffat, så är man väl generös ibland och ibland inte. Och så är det.
Mm. Ja, nej, men så det verkar vara viktigt. Jag tror jag kommer tillbaka till det i sista kapitlet också. Liksom, att alla har någon som kännetecknar dem. För människan är det förnuftet. Och sen ska man liksom, då är det lite intelligent design kanske. Att, då är det, fan, det är det du ska jobba på. Du ska liksom uppfylla det som är unikt för dig som människa på något sätt. Då blir du lycklig.
Då blir du lycklig,
ja, men det här är ju inte en. Men det jag tror, jag försöker fiska efter vad det är jag tycker är trist med honom. Och det är något med att.
Ja, men det gör ju det ganska lättläst. Alltså det är ju lite kul att läsa. Alltså det är väl det som gör att jag tänker på humor när jag läser den. För den är så himla kategorisk. Liksom. Det är väl så man bygger karaktärer i böcker och filmer och så. Den här deckaren, vet du vad han är? Han är, eller den här polisen, han gillar opera.
Utan man bygger identiteter. Mm. Och så kan vi. Ja, okej. Okay, så du känner igen det där?
Ja, men precis. Det är roligt att tänka att det finns kvar sådana tydliga karaktärer. Det blir liksom lite lättare också att lägga fram sin etik då, tänker jag. Om man inte liksom lägger i, måste hela tiden inte säga, fast ibland är det ju si och ibland är det så.
Ja, men det säger han ju, fast inom kategorierna. Alltså det finns ju rätt så mycket nyanser liksom inom de här. Ja. Mm. Ja.
Kvinnligheten är ett slags vekhet.
Så är det ju.
Det är en härlig mening. Kvinnlighet.
Var är vi nu? Sjunde boken.
Ja, det är mycket, många olika sorters, liksom man jämför så, karaktärssvaghet och tygellöshet och vekhet.
Vekhet är inte riktigt samma som uthållighet.
Bristande behärskning kan man då jämföra med att vara tygellös. Man kan också jämföra med att vara karaktärssvag.
Men det här är så typiskt, liksom, man anser emellertid att en nöjeslysten person är tygellös, men i själva verket är han vek. Det är många sådana kliverier. Mm-hmm. Det är inte riktigt samma. Förnöjelse är nämligen avkoppling.
Precis, men vad fan är då en tygellös person? Jag kanske bara aldrig har träffat en, alltså en genuint tygelös person. Inte någon som bara är lite vek ibland, utan som faktiskt på riktigt är bortom räddning.
Just det. En tygelös person är värre än en med svag karaktär. Vad är hans definition? Den tygelösa är en person som eftersträvar överdrivna njutningar och, eller njutningar i överdriven utsträckning, och gör det på basen av en föresats att ägna sig åt dem för deras egen skull och inte på grund av någonting annat som de resulterar i.
Ja, just det.
Du är liksom en hedonist.
Jag super mig redlöst berusad, och jag har inte en tanke på att det kan vara liksom dåligt på något sätt.
Du är super för att supa.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänker inte samtidigt, det här kanske är lite, jag borde inte.
Jag tar knark för att jag kanske kommer från någon härlig insikt.
Mm,
då är du inte tyglös.
Nej, just det.
Utan bara, bär jävla.
Ja, jo, men det finns såklart någon egen enstaka tygelös person.
Ja, man ska tydligen ha något annat mål än att bara festa.
Mm. Och sen kommer man till lusten där. Vad lust är. Och det är, vet fan, för det är, ja, lust, lycka och njutning är tre begrepp då som jag antar att han definierat supernoga, men jag blandar ihop det.
Lust, ja.
Förlust och njutning tänker jag borde vara samma sak. Men det...
Där skummade jag lite, tror jag, för att där blev det sådär torrfilosofiskt. Ja, det är en
så
rörelse.
Här skrev han på ett ställe. Enligt andras åsikt är vissa former av lust goda, medan det stora flertalet njutningar är dåliga. Och det är liksom antingen hela tiden att njutningar är dåliga, men han beskriver liksom inte riktigt vilka. Ibland skriver han om alkohol och sex, att det ska man vara lite försiktig med.
Gör han inte, är det inte någon, alltså han säger, ja det finns liksom hedonisterna som säger att lusten är go for it, är det som det är lycka. Och sen finns det de som säger nej, du ska leva ett asketiskt liv i förnuftets anda. Och sen så landar väl som vanligt ja, men det är inte helt dåligt, för vi lär oss om vi tycker något är kul. Säger han så här, du gör ett bättre jobb om vi tycker det är roligt. Jobba med något du gillar.
Ja, just det.
Så härligt förnuft. Eller liksom,
ja, men här hittar jag också det som jag också tog till mig, som jag har tänkt att lust, det är liksom inte ett slutmål. Det är inte där du är lycklig.
Nej.
Utan det kan vara något du gör. Känner lite lust, för att du blir ju lyckligare om du håller på sådär ibland.
Samtidigt, om du är dygdig så gillar du, njuter du ju liksom av att göra dygdiga handlingar.
Just det, och då håller man på med det lagom, eller?
Ja, men ja. Nej, men så att njutningen är liksom inte dålig.
Alltid. Nej, men det är inte där man ska landa. Det du kan ta ett glas vin kanske för att, jag vet inte.
Ja, men njutningen är mer sinnlig kanske än lyckan. Lyckan är ju målet. Men det är ju precis det
jag
gör.
Jag antar att det är övergående, det är det jag menar då. Att varje liksom lustfylld aktivitet du gör, det tar slut liksom.
Njutningen fördriver en plåga.
Just det.
Det är härligt att vara ung, skriver han också.
Ja, var det inte det han sa då? Njutning kan inte vara dåligt eller liksom lust, för att det är ju motsats till att ha ont.
Just det. Men så är det också något som du sa, att det är något övergående. Och det är kul, då kommer gudarna in. Gudarna, det är något med njutning, att om du liksom dricker vin hela tiden så är det inte så gott efter ett tag.
Nej, det är nog så, va?
Men gudarna behöver inte omväxling. Så de, vet fan, de har inte, om njutning är så viktigt för dem. De finner behag i en och samma odelade njutning.
Men vissa njutningar är nödvändiga, som att äta. Du måste göra det. Du kommer inte undan det.
Just det.
Och närhet gissar jag också att han anser vara,
ja,
liksom könsumgänge, som så här något du måste ha, så du kan inte liksom helt, du kan inte kalla det för ont.
Nej, och du kan inte vara lycklig. Sidan 220 skriver han att de personer som påstår att en torterad och otursföljd individ är lycklig, bara han är en god människa, pratar nonsens vare sig de vill eller inte. Och där har jag för mig ett Sokrates och Platon liksom var inne på, att ja, men om du bara vet vad det goda är, så blir du lycklig. Du kvittar om någon liksom torterar dig och dödar dina barn.
Just det. För,
ja, men Platon är mer extrem där.
Ja, vad var det han hade för exempel där om att bli slagen eller vara den som slår? Vem är den lyckliga?
Den som blir slagen?
Ja, precis. För han gör inget. Den andra gör fel.
Ja, sätt. Och det...
Och då blir man olycklig.
Det är inget är plågsammare än att göra fel.
Nej, just det. Men alla tycker om läckerheter som vin och könsomgänge. Men alla njuter inte av det så som man bör. Står det på 222. Här beskriver han inte liksom hur man bör njuta av det.
Men nej, det vet ju alla.
Ja.
Ja, men återigen, han, det är liksom, konventionen i det samhället som han lever i. Det är rätt bra. Han är rätt nöjd med hur det är.
Ja, på något ställe skrev upp att han skulle bevisa någonting, och då, vad fan var det? så tog han till hjälp en massa talesätt. Det har med vänskap att göra i nionde boken. Vi bara hoppar dit. Det är någonting med... fan det nu är, hur man ska vara en bra vän. Och så står det, för övrigt överensstämmer alla talesätt på denna punkt. Tänk bara på talesättet, en ande och en själ. Vad vänner har är gemensamt. Vänskap är likhet. Knät är oss närmare vaden.
Ja, den, det var ni för mig.
Tänk bara på det, att alla talesätt säger detta, så då är det väl så.
Ja, det bangar jag inte för. Någon slags så här, sunt förnuft nedärvt.
Nej.
Jag fick kolla upp det här. Vad var det nu? Knät är knät oss närmare än vaden. Mm. Är det något med att vi är oss själva?
Lika barn lekar bäst tror jag det betyder i det här fallet. Att, att man ska umgås med sådana som är lika en själv. För knät gillar vi bättre.
Vaden. Okej. Det var ju, jo men det var ju ett, vad heter det? Kaka söker maka.
Mm, just det.
Det kommer till en, är till en jättegammalt.
Men nej, just det.
Kaja vid Kaja.
Kaja vid Kaja, det är också, alltså fågeln Kaja.
Ja, jag antar det. Mm. Liksom, bredvid en Kaja står den likadan Kaja.
Just det, nej men i detta fallet hade det att göra med att man ska tycka om sig själv bäst.
Även eller knät.
Mm, just det.
Är knät närmare?
För det tycker jag är fint med vänner så, att en riktigt lycklig person gillar sig själv så mycket som behöver. Man behöver vänner, men man behöver inte så mycket.
Nej, men du behöver vänner ändå. Mm.
Så. Just det, men olyckliga personer behöver vänner mer för att de gillar inte att vara med sig själv.
Ja, just det, du ska vara bekväm med att sitta själv och, en kväll. Läsa Aristoteles. Ja, men så då är vi inne på åttonde boken. Där är det lite oväntat liksom att det kommer två böcker om vänskap. Alltså ganska fint.
Ja, det kanske också bara, för det står åttonde boken inne så. Härnäst är det naturligt att behandla vänskapen.
Yes.
Ja, det är det. Och det antar jag då var också så, sånt man pratade om då. Att, hur blir man lycklig? Ja, men vännerna då?
Mm. Den är ytterst viktig med tanke på vårt liv. För ingen vill väl leva utan vänner. Också om han har alla möjliga andra goda ting. Så liksom, även om du är kung så behöver du vänner.
Mm.
Visst.
Precis. Och ja, olika slags vänskap där går han igenom.
Alltså det var ett fint citat från Iliaden som handlar om att det är roligare att göra saker tillsammans. Det kan jag läsa. Gå där tillsammans två. Då tänker en var för den andra hur det må lyckas de bäst. Men en ensam, hur också han grubblar, ser ej så hastigt och långt och skörare är och hans planer. Det känner jag igen mig i att, vet, jag bestämmer mig för något. Så nu ska jag göra det här. Så.
Ja, planen blir lite skör.
Ja, det blir skört. För det är bara att jag är lite karaktärsvag någon dag. Så bara rasar ihop. Jag tror du är bättre på det där.
Ja, jag måste gilla mig själv mer kanske. Precis, men det var mycket relationer där. Vem ska tycka om vem mest i en vänskapsrelation?
Man kan vara vänner av olika anledningar.
Ja.
Och en del är bättre än andra.
Precis, du gillar mina karaktärsdrag och jag gillar att du ger mig pengar. Så kan en vänskap vara till exempel.
Det är problematiskt.
Mm. Det kan bli problematiskt om jag upplever en dag att, eller du upplever att du inte får tillräckligt mycket pengar. Eller det var.
Just det. Var det inte tre former? Nytt och... vi kan vara vänner för att vi har nytta av varandra.
Mm.
Jag kanske hjälper dig i din karriär eller... Du ger mig pengar eller sånt.
Ja.
Men det kan snabbt ta slut som vänskap.
Ja, just det.
Länge vi inte är till nytta för varandra.
Mm.
Och det, ja visst. Så det känner vi ju igen.
Mm.
Och den andra varianten var av njutning. Så, men det är så härligt att vara med dig.
Ja.
Men sen när du inte är så rolig längre. Då är det inte så kul.
Nej, just det. Det som är intressant är att man i slutet på tionde boken så är det tydligt så övergång till nästa bok som handlar om hur man bygger en stat då.
Efter etiken kommer politiken.
Politiken, ja. Och, men det touchas även här i vänskapsrelation då, att en stat, om bara alla i en stad liksom är vänner, så är det inte lika stort behov av rättvisa.
Nej, jag skummade lite där.
För då är det liksom att om vi är så himla goda vänner alla i den här stan, så blir jag bara glad för någon annans skull om det går bra för den. Så då tänker jag, det är det bästa med nationalismen, liksom, att man skapar ett samhälle där alla tycker om varandra.
Just det, men är det verkligen vänskap? För man kan inte ha för många vänner heller.
Nej, man kan inte ha för många vänner såklart.
Man får göra massa uppdelningar här. Liksom endräkt är inte samma som vänskap. Och...
Vad är endräkt?
Ja, jag slår faktiskt upp det. Jag vet liksom vad det är, men...
Ja.
Ja, men...
Tvedräkt?
Ja, då är du i strid. Ja. Så att det är mer en slags... Ja, men kanske på mer statsnivå. Alltså att vi är, lever, har någon slags överenskommelse om vad som är bra. inte i strid i alla fall. Så det tänker jag, det kan vi ju, det behöver inte vara vän för att vi var ju endräkt.
Nej. Nej, precis. Det är någon annan form av vänskap då. Att vi...
Men fullkomlig är den vänskap som råder mellan goda människor och lika meriterade individer.
Det är den bästa.
Ja, så om jag tycker om dig för att du är en förträfflig person och du tycker om mig av samma anledningar och att vi inte är helt olika i vår, tror jag, liksom i våra karriärer eller någonting.
Nej.
Då är det fullkomligt. Då är det en fullkomlig vänskap.
Just det, fullkomlig vänskap. Man önskar man har gått i lika hög grad. Det är det bästa.
Och den är också lite stabilare än som vänskap. Vi kanske också har ätit salt tillsammans, som det heter i ordspråket. Innan dess har du inte lärt
känna. Men var det inte den bästa vänskapen annars, den som en mamma kände till sitt barn? Att hon kunde liksom lämna bort det barnet till andra föräldrar bara för att för barnets bästa. Så hon behövde liksom ingenting tillbaka. Det enda hon ville var att barnet skulle må bra.
Just det. Det var inte lika ömsesidigt. Det är lite ojämlikt där i att föräldrarna tycker direkt om barnen. Men barnen tycker inte om föräldrarna från början eller vad det nu var.
Nej, men det var någon härlig form av vänskap som man gissar man också kan känna mot andra vuxna. Så liksom att det enda jag vill är att du ska må bra. Och, om du mår bra av att vi aldrig träffas, då är jag lycklig.
Ja, är det inte... ja, men...
Om du slår mig och blir lycklig, då blir jag glad.
Kanske är det ändå inte lika fullkomligt.
Nej, tydligen inte. Ja, det var en fin rubrik här. Vänskapen är en inställning. Visst att man ska gå in med inställning att nu ska vi... Det är som en vana. Man får bestämma sig.
Jag bara tänkte på det du sa innan. Vänskap som grundar sig på övervikt. Alltså, det var inte det. Ojämlikhet kan man säga. Så som faderns vänskap med sonen. Ja, det är av en annan art. Jag tänker på modern och barnet. Okay. Och han skriver också om slaven. Du kan inte vara vän med en slav. Det här är väldigt tycker jag säger något om det samhället där. Lika lite som man hyser vänskap för en häst eller en oxe. Här finns ju ingenting gemensamt eftersom slaven är ett besjälat verktyg. Medan verktyget är en själlös slav. I den bemärkelse som slaven är slav kan man alltså inte hysa vänskap för honom utan det är bara möjligt i den mån han är en människa. Så du kan liksom halka ur det här människokategorin.
Ja. Men jag tänkte att folk har ju hundar och ser det som sin bästa vän.
Det är inte möjligt.
Men då har man placerat en mänsklig själ i den hunden då. Man har hittat på att det finns någon där.
Ja, det är... Det är ingen fullkomlig vänskap enligt Aristoteles kategorier. Då får man röra om i hans världsbild, tror jag.
Just det. Ja,
men nu, det var ju... många självklarheter, men det är också lite fint.
Mm.
Jag tänkte på det, men även den fullkomliga vänskapen, alltså om den här lustvänskapen och nyttovänskapen, den kan försvinna snabbt. Men även den fullkomliga vänskapen där vi tycker om varandra för att vi är så förträffliga.
Mm.
Om du blir usel, då behöver jag inte, då diskuterar jag så här, men ska man då fortsätta vara vän med den?
Mm. Så,
han är ju usel.
Ja.
Och det behöver jag inte längre.
Nej, okej.
Okay. Men jag ska nog ändå liksom hålla ut en stund. Försöka hjälpa till och få tillbaka dig i förträffligheten. Men du behöver aldrig känna att du måste vara vän med en usel person.
Nej,
för det är ju det som är centrala i vänskapen. Liksom, att du gillar det förträffliga.
Mm. Just det. Precis, ja. Men det är den typen av vänskap. Antingen så utväxlar man saker, nytta eller njutning. Men det kan också vara bara en omtyckande vänskap. Det är skillnad.
Ja.
Kan man tänka till med sina vänskapsrelationer. Vilka tycker jag om och vilka har jag för att jag behöver ett visst form av utbyte?
Ja.
Det kan ju vara bra att ha några som hjälper mig flytta. Eller som jag kan bjuda på middag eller jag kan prata med när jag är ledsen. Men då är det någon form av utbyte jag är ute efter.
Och sen finns det du får underhålla den ekonomin.
Mm. Och sen finns det vissa vänner som jag rent och skärt bara tycker om.
Mm. Och de är inte så många.
Nej.
Man skriver någonstans om vännernas antal. ska man skaffa sig så många vänner som möjligt?
Där skummar jag lite för jag bara känner jag vet vad du kommer fram till här. Nej, man ska inte ha haft många.
Jo, men du hade rätt. Man ska varken vara utan vänner eller ha allt för många av dem.
Nej.
Surprise! till exempel blir det svårt att dela glädje och sorg med många människor.
Mm-hmm.
För det händer lätt att man samtidigt måste glädjas med en och sörja med en annan.
Ja.
Det blir svårt.
Det blir svårt, ja.
Har vi större behov av vänner när det går bra för oss än när det går illa?
Mm. Kommer du ihåg den där anekdoten om någon som skulle sjunga för en kung, kanske det var. Och så ville han ha betalt han efter. Och så var svaret bara nej, du fick betalt i njutning. Och då, ja det var något sedelärande med det.
Ja.
Jag utbytte njutning mot njutning, sa kungen bara.
Och den njutningen som kungen gav var liksom att få vara i kungens närvaro typ.
Ja, så var det kanske det.
Ja, det var lite konstigt där.
Precis, men den formen av vänskap är alltid liksom skör då. Att det är bättre att vara tydlig med vad man ska utbyta mot varandra.
Så, ja men, den avslutas lite fint här, 9:e boken. Vad som än ger tillvaron en mening för varje människa eller är det mål som hon har valt att leva för, så vill hon hänge sig åt detta i sällskap med sina vänner.
Mm.
Du vill göra grejer med kompisar. Till exempel dricka, andra kastar tärning, gymnastiserar, jagar eller filosoferar tillsammans. Ja.
Ja. Mm. Och då hoppar du över. Liksom, jag tycker det var intressant med väntjänsternas värde. Hur sätter jag värde på att du svarar när jag behöver tala ut? Och då kommer man in på pengar där, att det är så himla bra med pengar, för det sätter ju så himla tydligt vad skomakarens jobb är värt. Men det svåra då inom vänskap. Vem ska bestämma vänskapens värde?
Vad landar ni där då?
Ja, jag minns inte, jag tror bara att det är ett litet problem.
Det finns ingen valuta.
Nej.
Som vi kan beräkna där.
Nej, precis. Och det gör att folk slutar vara vänner efter ett tag.
Är det för att man blir oense om...
Ja, men man kan känna sig liksom besviken då om vår vänskap bygger på att du ger mig pengar hela tiden och sen slutar du göra det en dag. Så känner jag, vad fan, det var ju det allt var uppbyggt på ju.
Jag var best man en gång på ett bröllop i Kina. min kusin gift sig.
Vad var det värt?
Ja, då var det värt efter att jag hade varit det. Mm. Det var mitt jobb liksom att se till att brudgummen inte skulle bli full. Då fick jag gå fram till brudens man och så, som satt med en så här spreadsheet.
Brudens man? Brudens pappa?
Brudens pappa. Och så fick jag ett kuvert Där det var så här, 232 yuan.
Perfekt.
Det var min lön. Mm. Det var den tjänsten.
Ännu bättre om ni hade varit överens om det innan. Men det var det i alla fall.
Ja, men det var väldigt tydligt.
Han hade satt ett värde.
Japp. Mm. De har jag kvar, de pengarna. Ja, då är det bara lyckan kvar.
Ja, precis. Det var ju där han knöt ihop säcken. Som jag hade kanske önskat att det stod redan i början. Men det var dit vi var på väg ju. När vi vet vad karaktärdygderna är. Och vi vet vilka karaktärsdrag man kan ha. Och hur många vänner man ska ha. Och vad man ska ha dem till.
Mm, och att vänskapen är viktig. Precis. Och lust är viktigt men inte slutmålet.
Nej.
För det är lyckan.
Mm. Hur blir man lycklig då? Ja, det är väl helt enkelt bara att vara, bete dig lagom. Ha lagom vänner. Ha en god karaktär. Så kommer lyckan sen då.
Ja, för lyckan är det. Lyckan är en verksamhet som är värdefull som sådan och inte på grund av något annat. Den lider inte brist på någonting utan är självständig. Så känner vi igen lyckan. Det är det vi gör, inte för att uppnå något annat.
Nej, just det.
Så det är inte makten i sig utan det är lyckan.
Han tog upp en sak här på tal om, eller som är aktuellt i vår tid. Jag vet att det är ett problem för många. Man kollar Netflix-serier och samtidigt fipplar med telefonen. Då är man inte liksom tillfreds eller lycklig.
Njuter du inte fullt ut?
Nej, för ägnar vi oss åt något annat när vi är mindre tillfreds med det som, det gör vi bara när vi är mindre tillfreds med det som pågår. Vi behöver bara tänka på folk som äter snask på teatern.
Fy fan.
I synnerhet gör de ju det när skådespelarna är dåliga. Så till och med liksom att stoppa, äta chips till fredagsunderhållningen, då är det ett tecken på att de inte, det är inte tillräckligt bra. Det behövs någonting mer för att du ska kunna njuta där.
Just det. Nu sitter där och kollar på tragedin.
Mm.
Vad hade de för snask? Oliver.
Just det. Nej, men precis, det är väl så när man ser en film och man är helt upptagen. Då är det en jättebra film.
Men är det inte en sån klassisk bild att handen som sträcker sig mot popcornen stannar upp?
Ja, just det.
Du liksom bara absorberas.
Mm. Ja, nej, men det har jag inte tänkt på. Men när man äter snask på teatern, då är det antagligen för att skådespelarna är dåliga. Det är bra att veta. Men sen är det väl inte sant då, tycker jag. För att det kan ju vara att förhöja värdet av skådespelarens insats. Att, jag som har varit mycket på ståuppklubbar vet att då tar man en klunk öl av ren glädje för att den som uppträder är så bra.
Så du tycker inte det är jobbigt när folk dricker öl medan du stupar?
Medan jag uppträder, nej. Och jag tänker också på när jag själv tittar på en film kanske. Så tänker jag, nu ska jag ta ett glas vin till den här filmen.
För ska att njuta
ytterligare
riktigt?
Förhöja njutningen. Men visst då. Då har jag kanske redan förutsatt att filmen inte kommer vara så bra.
Ja, till lyckan är målet. Och sen är det liksom en slutknorr. Att, ja men, vad är då, vilken verksamhet är liksom ändå mest lycklig?
Mm.
Kan det vara när vi filosoferar?
Ja, antagligen va? Jo, nej, men det är fint att när man kontemplerar så är man som lyckligast.
Ja, så liksom att tänka tillsammans kanske, det är lycka.
Precis, men jag tänker att man behöver väl lite erfarenheter att kontemplera över. Så du behöver kanske ha ägnat dig åt lite njutningar och sånt. Men det var bara en övergående fas. Sen sätter man sig och kontemplerar över hur trevlig middagen var.
Ja, men där, jag tänkte på utbildning och så här att, ja men med. Det är bra om du reser runt i världen innan du börjar plugga. Alltså, det var någon, han skrev någonting om det. Att du behöver liksom någonting att fundera över.
Ja.
Så i alla fall
är det kanske det som är det nedsättande ordet om gymnasiefilosofer? Att de är egentligen liksom för unga och oerfarna för att kunna sitta och kontemplera så. Och då blir det lite grundfilosofi av det.
Ja, just det kan man säga. de har inte varit ute i världen.
Nej, ja, du har fan inte upplevt någonting. Hur kan du sitta där och skriva en etikbok?
Ja, ja det är...
Ja, ja, du har läst Nietzsche, men kom igen när du har läst lite mer och upplevt lite saker själv.
I alla fall, tankeverksamheten, det är den fullkomliga mänskliga lyckan. Det behöver lite tid för att utvecklas.
Mm.
Och det är lite gudomligt. Ett sånt liv måste vara mer än mänskligt, säger Aristoteles. För det är inte i den utsträckning som man är en människa som man kan leva så. Liksom, kontemplerande. Utan bara i den mån någonting gudomligt är närvarande inom en. Här börjar vi ju börja likna lite mer Platon.
Mm, just det.
Så när du tror att det gudomliga inom oss är liksom förnuft, vår förmåga att tänka. Så det, när vi använder det så är vi, då är vi liksom, överlappar vi lite med gudarna.
Ja, och då är det det som är målet, ja. Det är fint.
Man ska så långt det bara är möjligt försöka bli odödlig och göra allt för att leva i enlighet med det bästa inom en.
Ja, vad menar man med det att man ska bli odödlig?
Ja, men att...
Är det att ha byggt ett fint hus, som alla kan se?
Men kanske om gudarna är odödliga och förnuftet liksom är lite gudomligt. Mm. Det är det som är gudomligt inom oss, om vi jobbar med det.
Mm. Så det är inte liksom att skapa ett odödligt verk, eller...
Jag tror inte det, men han skriver ju någon annanstans långt innan att det är bättre att göra en stor grej som gör avtryck, ja, än att hatta runt med många små.
Mm-hmm.
Men jag tror inte det är det han pratar om, ja, här. Så för människan är alltså ett liv i överensstämmelse med förnuftet det bästa, eftersom förnuftet framförallt är hennes, citat, rätta jag, och följaktligen är det också det lyckligaste. Du ska leva enligt din sanna essens.
Mm. Förnuft. Det är lite fint att han är så övertygad om vad lycka är och hur man blir det. Så att han vet hur man ska stifta lagar sen också då. Att det är inga tvivel här om att om vi gör si så kanske det blir fel med ungdomen. Utan gör man bara så här så lär sig ungdomen och kommer in olika vanor som är bra för dem. Och det räcker inte med föräldrarnas tillsägelse, utan det behövs liksom tydliga lagar uppifrån. Och då har vi lagt en grund för att alla människor kan bli lyckliga sen då.
Just det, så här blir en slags teaser, en övergång från etiken till politiken. Att det måste liksom finnas ett samhälle som främjar det här.
Mm.
Det är kanske det han ska prata om i nästa bok.
Precis, men då, det är ju då kanske till skillnad från hedonister då, som inte alls kopplar ihop politiken med etiken. Utan...
Nej, och det är väl därför han skriver om vänskap. Den är kanske en övergång där också. Att vi är sociala varelser. Mm. Vi kan liksom inte, hur mycket vi än vet, så behöver vi leva tillsammans.
Vi behöver vänner och medborgare då, som vi ska umgås med. Mm. Och han nämner Sparta också. Det är sånt som, där jag tycker det är kul. Man läser de böckerna att man får lite callbacks till vad vi har gjort tidigare. Det är bara i Sparta som lagstiftaren har visat intresse för medborgarnas uppfostran och sysselsättningar. Mm. Tänk på det, att det finns ett exempel på där de har gjort så.
Just det. Var det där? Ja, men där skulle de fostras ganska strikt.
Ja, precis. Men det var ju allt från att man inte fick ha ägodelar och just skulle det tränas naken tillsammans med andra. Och bli en god krigare och en god samhällsmedborgare.
Ja, så vi måste engagera oss i samhället. Det är... Mm. Så är det.
Är det möjligen till politikerna vi ska vända oss? Ja, det är... Jag tycker att för de är inte så bra på etik. Så,
Det är ju inte sofisterna, säger han ju också.
Nej, just det.
De är långt ifrån verkliga lärare på området. De vet... I allmänhet vet de inte ens vad samhällskonsten är för något.
Nej, precis. Här bör man också fatta igen vad sofister och problemet med dem är. De håller inte på med praktisk verksamhet. De bara pratar om saker. De har inte gjort det själva. De ska bara berätta för andra hur de ska göra.
Alltså en liten fotnot där. Sidan 256. Sofisten Protagoras. Hur han tar betalt. Jo, men att när han Så snart den undervisade någon på ett område bad han eleven uppskatta värdet av lärdomarna. Och så höll han till godo med beloppet. Det är ju en ganska modern affärsmodell.
Ja.
Vad heter den? Donations... Radiohead släppte sitt album och sa, ni får betala så mycket ni vill. Ah, var det så, just det. Innovativt.
Just det, jag tänkte på din pappan på bröllopet, men så var det inte där då, utan det var det han själv som bestämde priset. Ja. Det skulle vara att du skulle sagt, eller?
Ja, men så är det, är det inte så i poddvärlden och sånt också. Om du tycker det här är bra, kan du buy me a beer?
Just det, kan betala du... vad du vill. Det är sofisteri de håller på med.
Ja, det vet jag. Men i alla fall den affärsmodellen fanns redan där. Sofisterna undervisar de här rika ynglingarna. Ja, men vad fint.
Jo, men precis, för sofisterna gör ju så. Eftersom ingen skulle vara villig att betala för det som de verkligen känner till. Att sofisterna berättar bara det folk redan vet. Det... Nej, men det står ju att sofisterna tar betalt i förskott. Så då, där är
fan.
Ja.
Det var det som inte stämde.
Ja, men det är på 256.
Jaha, okej.
Okay. Så de människor som tar betalt i förskott och sedan inte gör vad de har sagt för de har lovat för mycket. De råkar ut för klagomål.
Jaha, så han sa innan vi började lektionen.
Så var tvungna att göra så eftersom ingen skulle vara villig att betala för. De skulle inte kunna göra så. Betala nu. För då hade ingen betalat någonting.
Ja, så att om radio hade sagt betala så mycket du vill, sen kan du ladda ner skivan.
Ja, just det.
Inte så här, lyssna och betala sen.
Nej.
Aha, fan. Ja, det var intressant.
Det var ju raka motsatsen. Ja, precis, det är... Men jag säger väl inte att det är helt fel?
Nej.
Det är bara det att är du så dum som sofisterna är, så är det enda sättet du kan få lön på, för att annars... Det funkar inte.
Alltså jag tror han bara byggde upp till något att filosofin kan man inte sätta pengar på. Riktig filosofi.
Nej. Så är det kanske. Men visst, det var en fin övergång till politiken här då. Ja. Ska vi få veta hur man... Man skulle kunna börja till politiken här, men han gör en fin... Vi börjar med att berätta hur man blir lycklig.
Ja.
Och sen går vi tillbaka till... Eller vad en lycklig person är, och sen måste vi gå tillbaka för att då skapa grunden för det.
Precis, och teasar han frågorna här. Vad vi ska göra i nästa bok, då ska vi på basen av de samlade statsskicken spekulera över följande frågor. Hurdana är de faktorer som håller samman eller ödelägger ett samhälle? Hurdana är de faktorer som har motsvarande inverkan på de olika statsskicken? Och vilka är orsakerna till att en del samhällen förvaltas väl, andra illa? Det ska vi läsa i den här boken som vi har här som ser ut som otroligt tråkig ut. Grön, utgiven på Paul Åströms förlag.
Ja, det ser tråkigt ut, men det får vi se hur det blir. Och vill du hänga med, du som lyssnar, så börjar nu läsa Aristoteles Politiken.
Ska vi läsa hela eller?
Vi får läsa hela.
Ja.
Antar jag. Vi får se hur tråkig den är. Men vi...
Den blev säkert jättebra. Den här slutar, etiken, alltså den tog sig ju ändå på slutet.
Ja, men det gjorde den ju. Och ja, jag har en liten present till dig här nu.
Nämen.
Du har gett mig en present till dig. Och det har liksom med Aristoteles att göra i att man kommer in i den här vanan och läsa sådana här böcker. Man behöver inte kalla dem tråkiga, utan den typen av böcker. Då får man liksom större njutning av att läsa sånt här som jag ska ge dig nu. Det är en liten Marvel-serie här, sex tidningar. Så han har Thanos då.
Oj, The Infinity Abyss.
Ja, så när jag läste dem så bara kände jag, gud vad härligt det är att läsa sånt här nu. Jag är van vid att läsa trea Aristoteles böcker.
Alltså den...
Så njutningen blev liksom större att läsa Marvel om jag också håller på med kontemplering och etik och livsavgörande frågor.
Ja, det ser ju ballt ut. Shit och fett. Och nu vet vi ju, vet du varför det här han heter Thanos?
Han kommer ifrån Titan då, som har väl med titanerna att göra. Men vad har Thanos med saken att göra?
Jag tror att det fanns en dödsgud som hette Thanatos.
Okej, ja.
Fick jag ihop det här.
Ja, superhjälten Ares är med där också.
Fan vad fett.
Han känner till innan, men han är...
Ja, får jag de här alltså?
Mm.
Ja, Stort tack.
De är inte jättelätta heller, utan det är mycket med olika dimensioner som man måste hålla koll.
Okay.
Så det var allt för denna gång. Tack och hej.